P1, Sveriges Radio.
Jag var såg filmen Utvandrarna i helgen, som bygger på Vilhelm Mobergs böcker. En scen som många kanske minns också från de gamla filmerna med Liv Ullmann och Max von Sydow är den här. Jag vill vara din hustru igen, säger hon. Och kryper ner i hans del av den på doktorns order i tusågade äktenskapliga sängen. Doktorn hade varnat dem för att Kristina inte skulle klara en graviditet till. Men hon stod inte ut med att inte kunna dela säng med sin man och vara hans hustru på riktigt. Och som många av er kanske känner till så blev det också hennes död. Idag ligger det ju nära till hands att påpeka att det finns många andra sätt att ha sex och vara nära och intim med sin man på som inte riskerar att göra en med barn. Men tillgången på sexologer och bra rådgivare var lite skral där i Minnesota i slutet av 1800-talet. Men var tid har ju sina problem. Och idag när vi har betydligt större frihet att definiera vad det innebär till exempel att vara en riktig hustru eller make och vi tillåts utforska vår lust och hur vi själva vill ha sex, så visar det sig att vi i allt större utsträckning ägnar oss åt annat än vaniljsex där i sovrummet. Att andra sätt att tillfredsställa sig inte sällan ter sig mer intressant än en snabbis innan jobbet eller missionären efter fredagsvinet och På spåret. Vi fick ett mejl från Anna som upptäckt att hennes partner porrsurfar i smyg, något hon tycker är jobbigt, samtidigt som hon förstår det när de har ett dåligt samliv. Hon undrar, är det här något man måste lära sig att acceptera? Och så läser jag om Alistair som gett sin tjej en så effektiv sexleksak att han nu känner sig överflödig i sovrummet när det gamla, lite långsamma sexlivet byts ut till något som känns som en dystopisk orgasmtävling. Frågan blir då, har det blivit så lätt att tillfredsställa sin sexlust på egen hand att relationssexet allt oftare blir lite för jobbigt och bökigt? Och vad händer då med det där andra, att bara vara nära? Dagens Kropp och själ har rubriken Utkonkurrerad i sovrummet. Välkommen, jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman.
Man hör att den går upp, den lämnar upp där. Är det här Max eller?
Jag är hemma hos Cassandra Klatskov som just nu står med ett par vibratorer i händerna och demonstrerar de olika styrkorna. Cassandras första möte med sexleksaker var för 19 år sedan när hon var 15 år gammal och hon och några tjejkompisar arrangerade ett så kallat dildoparty.
Vi hade en kompis som anordnade dildoparty, heter det. Och det, då var det liksom någon tant eller ura som kommer hem, alltså så, och säljer leksaker helt enkelt. Och vi hade någon slags fest där vi satt och drack drinkar och hon sålde sexleksaker. Och det var så här krav att man alla behövde köpa någonting för minimum en viss summa. Då köpte jag en hård stel dildo. Den tyckte inte jag alls om, så den använde jag väldigt sällan. Jag kanske testade den. Jag testade vibratorer, sådana här mindre som man liksom sätter på fingret. Det funkade inte heller för mig. Det var ju först när jag liksom testade en lufttrycksvibrator som jag kände liksom att det blev revolutionerande.
Men vi kommer tillbaka till lufttrycksvibratorn senare. Först lite historia om sexleksaker. Sexleksaker, då främst dildos i olika former, tros ha använts så tidigt som under senpaleolitikum, alltså cirka 40-10 000 år före vår tideräkning. Under historien så har sexleksaker av sten, trä eller keramik använts. Men det var först på 1940-talet som den plastiga dildon vi känner igen idag skapades. Om man söker på sexleksaker på nätet idag så möts man av ett till synes oändligt urval av stimulerande verktyg. De allra flesta är dock riktade mot en kvinnlig marknad. Cassandra tycker att sexleksaker kan erbjuda något som sex med en annan person inte kan. En kravlös orgasm.
Alltså med sig själv är man ju kanske inte alls lika, vad säger man, självmedveten. Då är man ju väldigt mycket bara i sig själv och behöver inte kanske ta hänsyn till någon annan. Man tänker inte på någon annans njutning än sin egen. Det ligger ju ändå, även om jag med åren tycker att jag blir bättre på att inte tänka typ prestation eller så finns ju ändå någon slags liksom, man vill ju ha skönt tillsammans och det är ju någonting man gör tillsammans.
Men för Cassandra så är onani, eller sex med sig själv som hon kallar det, något annat än sex med en person. De två aktiviteterna har olika syften och mål.
Absolut att onanin är målet, orgasmen. Personligen så är inte heller, alltså jag vet att många kanske typ onanerar och gör det här till en utdragen process. Jag är verkligen så här, jag vill bara komma så det får gärna gå fort. Men så kanske jag inte ser på en sexakt med en annan person. Då är det ju som du säger, det är liksom vägen dit är ju väldigt kul också. Det är inte bara orgasmen i sig som är det roligaste, även om man blir helst vill komma av, alltså man vill ju komma när man har sex med någon, men som kvinna som har legat med män så är inte alls det standard att det liksom landar i en orgasm för mig.
Och det är en av anledningarna till att Cassandra blev så frälst första gången hon provade en lufttrycksvibrator. Hon minns starkt den första gången hon använde en sån för cirka 10 år sedan.
Det här var verkligen liksom något helt annat. Jag minns att det var, alltså det var ju fireworks, alltså det var ju explosioner. Det kändes som att det pågick i en evighet, den här orgasmen. Det var verkligen en sån känsla att man, ja men lite som jag beskrev förut, att man så här, det var nästan outhärdligt för att det var så explosivt. Det kändes liksom i, alltså ända ut i tårna kändes det på ett sätt som var, nej men det var ju helt, det var verkligen revolutionerande. Alltså jag, det var verkligen en så lämna kroppen känsla. Alltså otroligt. Och sen att man bara, jag måste göra det igen och igen. Ja men en orgasm som var liksom från huvud till tår. Alltså det var något som jag aldrig, och den fick man ju aldrig igen. Alltså det var ju verkligen, man jagade ju den där första kicken.
Den nya upplevelsen var så stark att Cassandra nästan blev orolig. Kommer hon någonsin kunna få orgasm utan att använda leksaken?
Jag vet att jag också var rädd att man tänkte så här, kommer jag inte kunna komma liksom, ja men när jag ligger, måste jag ha en leksak med mig då om jag ligger med någon till exempel. Men så har det inte, det visat sig att det har gått bra ändå. Men det var absolut en oro. Jag vet att liksom, vi började prata i forum, jag var med i forum, så här, tjejforum, och att alla var så här noja, bara har vi liksom förstört våra klittor typ. För att den är ju väldigt intensiv, den här leksaken. Och det är ju inte en, liksom, en rörelse eller liksom ett tryck som en mun eller fingrar kan göra. Liksom.
Men Cassandras förmåga att få orgasm med en partner har inte på något sätt förändrats av att använda sexleksaker. Och hon föredrar fortfarande att ha sex med en partner över att använda vibratorn.
Alltså ligger jag med en annan person så kan man ju komma på många olika sätt. Det kan ju vara liksom av oral stimuli eller penetrerande eller att jag tar på mig själv och så vidare. Och alla de här tycker jag är olika. Och sen också så här, är det liksom en bara så här yttre stimulerande orgasm eller liksom en kombinering av penetration och klitorisstimuli. Alla känns ju olika. Och egentligen är ju typ så här, alltså jag tänker bara när man är ner på samma sätt hela tiden så kan ju också varje orgasm vara olika. De är ju inte exakt likadana hela tiden. Men jag skulle säga att den liksom är, den här lufttrycksvibratorgasmen kan ju nästan vara på gränsen för mycket. Alltså att man ibland, det blir för intensivt, att man, men det är nästan touch av en obehagskänsla typ. Vilket, men den är ju också längre och intensivare. Den liksom, ja men för vad jag förstått så kommer ju den här vibrationen åt en större del av klitoris än vad du gör med en hand till exempel. Alltså mer den inre delen av klitoris. Så ja, alltså den är ju mer intensiv. Men Sen kan jag ju liksom, alltså att ligga med någon och komma tillsammans med någon, det är ju en annan typ av känsla som också är. Allt handlar ju inte bara om liksom orgasmen, hur den känns fysiskt i könet, utan det hänger ju så, det är så himla mycket som också händer i det mentala som skapar orgasmen.
Cassandra tycker också att man absolut kan ha med sin leksak när man har sex med en annan person. Det ska inte vara något som får ens partner att känna sig otillräcklig, utan snarare något som man gör ihop för att båda ska få ha det skönt.
Nej, alltså jag tänker att man kan vara kul med det. Men också så här, den kvinnliga orgasmen, vår orgasm är ju inte lika utforskad som mannens. Alltså vi kanske, alltså många kvinnor vet inte ens hur de själva kommer. Och vi får, det är liksom ingen fokus på det för oss. Alltså fokus har ju alltid handlat om så här, mannen, att sex är slut när mannen kommer. Och det är oftast, generaliserar jag, men det är ju lättare för en man att kanske nå en orgasm under liksom penetrationssex än vad det är för en kvinna. Och då kan vi väl känna att då kan väl kvinnan få ta fram sin leksak utan att hans ego ska bli kränkt.
Det var Sebastian Hedlund som träffat Cassandra Klatskov. Hej och välkommen Kalle Norvald, sexolog och parterapeut.
Hej, tack.
Vad tänker du när du hör Cassandra?
Mycket.
Dela med oss om något.
Ja, lite. Inte bara om min pollenallergi. Nu ska jag prata om någonting annat. Vi ja. Allergiker ska ju prata om det annars. Men jag tänker att när vi har en tendens ibland ju att dela upp sexualiteten just kopplat till individ och sen som en partner. Och att man tänker att det ska konkurrera ut varandra på något vis. Men det behöver ju inte göra, som Cassandra så klokt här också uttrycker. Att det snarare finns just de här olika syften och målen med onani versus liksom sex med sin partner. Och att hitta andra sätt att få njutning än via ett visst typ av sexställning eller liknande låter ju rätt klokt.
Mm. Men det är inte jättekonstigt om man kanske känner sig lite utkonkurrerad av en sån här effektiv apparat som är lätt.
Ja, men jag tänker att utifrån vad då Cassandra sa här så tänker jag att det kanske har varit en partner som också kanske känner sig osäker på hur man kan ge njutning till någon. För det är ju precis som Cassandra också nämner, är ju att det finns ett så kallat orgasmglapp. Alltså i heterosexuella relationer så ser vi ju att killarna i mycket högre utsträckning får just orgasm jämfört med de kvinnor de har sex med. Så att man då hittar sätt att nå orgasm ifall man är den kvinnan, så tycker jag det låter som att man tar ansvar för sin njutning, och det tycker jag låter väldigt bra.
Mm. Här finns också Susanne Larsdotter, också sexolog. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Utan pollenallergi.
Ja.
Ja. Du, vad tänker du efter att ha hört Cassandra?
Jag tänker ju att de här lufttrycksvibratorerna är ju verkligen en teknisk innovation. Det är väl kanske det största som har hänt på sexleksaksbranschen under lång tid. Jag har ju varit en sån här tant i Lura som har haft sån här dildoparter en gång i tiden och följt sexleksaksbranschen väldigt nära. Och det här är väl en av de stora innovationerna som också poängterar något viktigt som också Kalle var inne på, den här klitoris stimulansen som väldigt många kvinnor och personer med klitoris behöver för att uppnå orgasm.
Mm. En av anledningarna till att vi gör det här programmet är ett brev från en person som var förtvivlad eftersom han kände sig, i det här fallet en man som kände sig utkonkurrerad av just en sån här supereffektiv sexleksak han själv hade gett till sin tjej. Sexet har blivit ett race mot superorgasmen som han inte kan vinna. Vad tänker du om det?
Jag tänker att han kommer aldrig kunna utkonkurreras av en liten elektronisk pryl. Det är ju ändå relationen som är det viktigaste. Och jag tycker Cassandra beskrev det här så himla fint också. Att det här är något som sker i samspel mellan två personer. Där också man kanske inte behöver fokusera så mycket på orgasmen bara. Utan också njuta av tillvaron tillsammans, intimiteten, närheten. Den andras njutning och att kunna få ge den andra njutning. Men som också Kalle var inne på, det är också en viktig utmaning till män i heterosexuella relationer som lite grann har surfat på det här att man kan ha penetrerande sex och tro att det är tillräckligt för att tillfredsställa sin partner. Så är inte fallet. De flesta kvinnor behöver en direkt klitorisstimulans också. Så det kanske kan bli en bra utmaning också att börja fundera, vad behöver min partner för för sexuell stimulans för att hon ska komma.
Mm. För sexhjälpmedel och sexleksaker särskilt riktade då mot kvinnor har blivit enormt stor. Ligger det någonting i det här oron då, som vi hörde att Cassandra hade pratat med sina vänner om också, att man liksom vänjer sig med det där kraftiga och effektiva, att det blir liksom lite svårare att komma på annat sätt sen?
Jag har tittat på forskningen på det här området och det finns ingenting som säger att man skulle bli bedövad eller så här som det har kommit uppgifter om att ja, det kan ju inträffa en stund efter eller några timmar efter, men det är ingenting som är kvarvarande. Men det är klart att man vänjer sig att få en effektiv stimulans och det är där jag tänker att ja, men då hjälper inte, eller då räcker inte bara med penetration med penis i slida. Då behövs det också en klitorisstimulans, och det är där jag menar att där måste man ju då utforska, men det kan ju bli en väldigt härlig resa att hitta olika sätt att stimulera och utforska klitorisstimulansen.
Mm. Men det här som då kravlös orgasm som man själv kan ge sig hän åt att njuta åt sig själv utan att behöva tänka på någon annan, är det liksom ett hot mot sex i relationen så att säga?
Nej, det tror inte jag. Jag tänker att vi kommer aldrig kunna liksom ersätta det här intimiteten och den fysiska närheten som man får av någon annan människa och dens kropp. Så jag tänker att det här rädslan för de här leksakerna och liknande, tror jag någonstans, nu är min egna kvalificerade gissning, men bygger någonstans i någon sån här teknikfientlighet någonstans, att vi tycker att det är lite läskigt med de här högtekniska lösningarna på de här problemen som väldigt många människor har dragits med under många, många, många år. Och att vi då blir rädda för vad som skulle kunna hända. Men vi kommer inte ersätta mänsklig kontakt med teknik på det sättet.
Nej. Men det finns ju lite forskning, det här är ju ett väldigt svårt, hur mycket och hur folk har sex är ganska svårt att beforska, men det finns ju tendenser när man tittar i forskning om att sex minskar.
Mm.
I alla fall i sovrummet.
Ja, det är absolut. Jag läser samma forskning, just att vi har mindre sex med varandra, och så finns det ju vissa som tycker att det här är alarmistiskt. Alltså så här, oj kära värld, hur ska vi nu kunna hålla ihop våra relationer om det är så att vi ligger mindre? Och så behöver det ju inte nödvändigtvis vara. Alltså bara för att man har ett sexliv behöver inte vara ett kvitto på att man har ett exemplarisk relation eller tvärtom. Men det är klart att det är ett observandum. Men det är klart att som vi psykoterapeuter alltid jobbar med, finns det ett lidande så är det ett problem. Men för många som väljer bort sex så är det inte ett problem. Men andra tycker att det är ett problem.
Mm. Men finns det inget problem i relationen? Bara baserat på det faktum att sexet minskar, Susanne?
Jo, om personerna tycker att det är jobbigt och att man vill ha sex. Men en av de första frågorna jag ställer när personer kommer till mig för att man inte har lust, det är att om man har lust att ha lust. För har man inte lust att ha lust, då är det ju inte ett problem. Men tycker man att det är problematiskt, ja då har man ett problem, definitivt. Och då kanske man behöver söka hjälp eller fundera vad det är som står i vägen här. Men den här att vi har mindre sex kan ju också handla om att vi har högre krav på sexet idag. Mm. Att jämställdheten har gått längre och vi kan välja bort sex som inte känns bra. Så det behöver ju inte heller bara vara den alarmistiska delen, utan det kan ju faktiskt vara att vi satsar på mer kvalitet och vi har rätt att säga nej till sex även om vi är i en relation eller ett äktenskap om vi inte vill.
Men är inte det lite så här önsketänkande att man säger att det är kvalitetstid istället för kvantitet, som föräldrar brukar säga när de inte har tid med sina barn?
Ja, och det är ju säkert inte så i alla fall. Och sen måste vi också naturligtvis titta på andra faktorer som stress. Stress är en jättestor lustbov. Dåligt mående, depression, antidepressiva medicinering kan också bidra till mindre lust och mindre förmåga att få orgasm. Så att det finns ju också väldigt viktiga och stora problem som vi måste hantera.
Mm. Det finns en idé om hur sex i en relation ska vara, 2-3 gånger i veckan, ja. År ut och år in. Hur nära ligger den här, alltså, det betraktas ju på något sätt som en norm, fast är det normala, eller vad man ska säga, i en lång relation?
Ja, så vi tänker ju oss i alla fall att om vi har sex de här antal gångerna i veckan, så skulle det vara ett kvitto som sagt på att relationen skulle vara bra. Och det finns ju lite forskning på det här också, så här att om vi har sex 2-3 gånger i veckan så blir vi lyckliga. Och de studierna är ju alltid så spännande att läsa, för då definierar man lycka väldigt diffust, och man definierar också vad den här sexuella praktiken ska vara väldigt diffust. Så jag tänker att det igen är tillbaka i vad liksom känslan säger hos paren och vad de vill. Och är det inte ett problem så behöver vi ju inte nödvändigtvis göra det till ett problem, utan här är det ju på något sätt samhällsnormerna som kommer in och penetrerar oss in i våra parrelationer.
Mm. Men man hör ju mycket om hur bra det ändå är för en, ja, att ha sex och att ha lust, och att det är någonting som man ändå, varför, det vill man ju inte gå miste om.
Nu, sex är bra när man vill ha sex. Mm. Har man liksom det här plikttrogna sexet och så vill man egentligen inte, så gör man liksom lite av ett övergrepp på sig själv. Det är inte hälsosamt. Men det som Susanne också säger här, har man en vilja att vilja ha sex, ja, men då har man någonstans en grund att jobba utifrån. Då finns det ändå någon gnutta lust där inne som man kan jobba med och sen öka. För visst är det så att har man en form av lust och sen liksom praktisera den lusten, så kan den lusten också öka på sikt.
Mm. Kalle Norvald och Susanne Larsdotter, båda sexologer, finns här i studion, och dagens rubrik är utkonkurrerad i sovrummet. Och nu ska vi ta oss in just i sovrummet en stund. Vi har nämligen ytterligare en gäst med i programmet. Hej, Emma Audas.
Hej.
Teolog och pilgrimspräst. Välkommen till programmet.
Tack så mycket.
Du skrev din avhandling om det heliga äktenskapet, så kan väl börja i den äktenskapliga sängen i sovrummet. Vad symboliserar den?
Ja, men på något sätt symboliserar den väl en intimitet. För många symboliserar ju sovrummet och den sexuella relationen det som särskiljer parrelationen från andra relationer. Så att det är ju laddat för väldigt mycket förväntningar och förhoppningar om att här i det rummet ska det gestaltas det vi hoppas på och längtar efter i just vår särskilda relation.
Och i den här breda sängen så ska sexet ha sin rätta plats under ett täcke med lampan släckt. Traditionellt associerar man kanske lite till kyrkan, lite fördomsfullt så här.
Ja, lite fördomsfullt kanske. Och saken är väl den att det här är svårt att tala om. Och såklart att det också har varit svårt för kyrkan att tala om det här, när man ska vara någon slags vägvisare och en viktig ändå samtalspartner för människor i att tala om hur lever vi ett gott liv och vad vill vi sträva efter i våra liv. Så den här prydheten har ju absolut inte bara präglat kyrkan.
Nej, verkligen inte.
Kyrkan är lätt att kritisera, men det, ja, det är ju någonting som vi alla överallt i samhället på något sätt hela tiden hanterar, att det är svårt.
Mm. Vad tänker du om hur vi ser på sex och njutning idag?
Ja, men jag tänkte här i den diskussion som fördes här, just alltså den här tanken om att det inte är ett problem om inte vi upplever det som ett problem. Och jag tänker att ja, men tänk om det ändå finns någonting i den sexuella längtan i oss som är djupt viktigt för oss som människor och som faktiskt gör någonting med oss på djupet. I den teologiska traditionen har man pratat om att människans längtan åtrå lär oss någonting om vår längtan efter Gud och Guds längtan efter oss. Och det här är alltså ingen modern sexpositiv teologisk tanke, utan det här är kyrkofäder på 300-talet som säger så här. Så att jag vill ändå slå ett slag för att vi kanske behöver värna vår längtan och åtrå av rent andliga skäl. Och att vi kanske ska vidröra tanken att men tänk om det faktiskt är ett problem, att vi blir mindre mänskliga om vi låter den här sidan av oss dö. Och där kommer ju frågor in liksom kring stress, men också att vi får lite samma hormonkickar av sex som vi också får av god mat, av sociala medier, av träning. Sånt som vi liksom verkligen uppmuntras att vältra oss i idag. Vad gör det med oss? Och behöver vi kanske ta ett ansvar för ifall det här dödar vår längtan och vår lust och vår åtrå? Men mycket tankar.
Ja. För just i ett äktenskap, vilken roll har sex och intimitet där, skulle du säga?
Ja, men det är ju ingenting jag kan bestämma. Men det är ju någonting som många människor ändå uttrycker att som många människor säger att de sörjer när den här sidan liksom tonas ner i relationen för att den har varit så viktig för dem. Många har sökt sig till en parrelation också för att få den här sexuella och fysiska intimiteten. Så om den försvinner så behöver ju verkligen ta på allvar den smärta det innebär för människor. Att de har valt ett liv för att få någonting som de sen kanske förlorar. Och det leder ju vidare till en spännande diskussion om vad är rimliga förväntningar och vad måste vi offra på det sexuella planet för att ha en intim, långvarig relation.
Mm. Det är ofta sådana som har personer som lever i lyckliga och långa relationer. Ibland blir de någon så här slags vägvisare eller förebilder på det här planet. Många säger då att ni måste fortsätta ha sex, det är det absolut viktigaste. Håller du med om det?
Jag vet inte, alltså, jag tror att det är ett tecken på att någonting är gott i relationen. Att man vill ha sex med varandra, att man vill ha den intimiteten. Och i ljuset av det som just diskuterades om skillnaden på, liksom, eller ifall det är en konkurrenssituation mellan att ha sex med sig själv eller att ha sex med en partner, så är det väl viktigt att minnas att de här, att ha sex med sig själv och med en partner har väldigt olika funktioner för oss. Det ena handlar om vår autonomi och vår frihet och det andra då om det relationella. Och att båda de här sidorna kan vara viktiga och är olika viktiga för olika människor. Men vill jag inte alls ha sex med min partner utan bara vill kanalisera min åtrå och sexlust till liksom sex med mig själv eller med en annan partner någonstans, vilket också ofta är en form av sex med sig själv egentligen. Så då behöver vi ju ställa frågan, varför vill jag så mycket vara autonom? Finns det någonting i den här relationen som gör att jag behöver så mycket betona min autonomi och min frihet? Är jag kvävd här? Känner jag mig ofri? Känner jag mig instängd? Känner jag mig förminskad? Och så vidare. Ja.
Vad säger ni andra om just sovrummets symbolik, Susanne?
Sovrummet har ju en väldigt stark symbolik. Och jag tänker på när du refererade till utvandrarna och här. Mm. Alltså, då fanns ju inga sovrum. Då sov man ju allihopa i samma rum. Och då fanns inte bilden av sovrummet. Kanske bilden av sängen då, att hon skulle sova tillsammans
med honom. Det var väldigt symboliskt där, för de sågade. Han tog fram sågen och sågade isär den träsängen och så ställde de den på varsin sida av rummet.
Ah, ja, men precis.
På tal om symbolik.
Ja, precis. Mm.
Och där har ju också sängen den här betydelsen, vilket är väldigt intressant för de som vill sova i separata sovrum, att det ses som någonting väldigt negativt och någonting som man inte kan prata om idag, därför att det är så skambelagt att sova i en egen säng eller ett eget sovrum. Men det kan ju faktiskt vara förutsättningen för att kunna ha ett bra sexliv. Om den andra snarkar eller har sena vanor eller någonting annat, så kan det här faktiskt vara viktigt. Men jag tycker det är spännande med sovrummet som liksom symboliskt fenomen också. För det uppstod ju faktiskt på 50-talet och slog igenom. Den här bilden om paret i dubbelsängen är ju en ganska ny företeelse. För det slog igenom på 60-talet. Innan så kunde vi kanske inte ens ligga ensamma i sängen, utan om man var tvungen att dela säng. Så att det har blivit en väldigt stark symbolbild med sovrummet som sådant.
Mm. Men det finns ju också en hel del hinder att övervinna just i sovrummet för att det ska bli sex. Båda måste vilja samtidigt, man måste känna att man fysiskt klarar det, kan få stånd i det fallet. Man måste känna sig helt bekväm i sin kropp, kanske kräver att man har duschat, man måste ha tid och inte vara stressad.
Mm.
Det är inte så enkelt som det låter.
Nej, och frågan är ifall man måste uppfylla alla de där kriterierna på en och samma gång. Det finns en psykoterapiforskare som heter Winnicott som brukar prata mycket om good enough. Alltså just hur vi kan ha det bra nog för att liksom få till det. Han pratar i för sig visserligen mest om föräldraskap, men jag tänker att det går att applicera även på det här fallet. Så, men om man inte har tickat in alla de här boxarna, men kan vi ändå få det bra nog?
Mm.
Måste vi ha det liksom som förverkerier och chokladglas och regnbågar varje gång? Kan vi ändå liksom kanske hitta någonting annat som är bra nog för oss?
Lite schemalagt slentrian sex.
Ja, det här med schemaläggning är något som det finns en hel drös av mina kollegor och säkerligen jag också ibland rekommenderar för att få igång någonting, om den här viljan att vilja finns. Och det är ju det som vi också pratar om, att visst, alltså, det är ett problem först det blir ett problem, men det är ju det som många kommer till mig för bland annat och just pratar om, är det ett problem eller inte? Och då håller vi förstås på att dissekera det här, är det ett problem eller är det inte? Är det ett försvar att ni säger att det inte är ett problem fast ni båda kanske går med den här extrema längtan men vågar inte outa det till exempel?
Vi ska gå vidare nu och prata om den där känslan av att bli bortvald. Jag nämnde det i inledningen med brevet från Anna vars partner valde att porrsurfa istället för att ha sex med henne. Och nu ska vi träffa en person som har funderat mycket kring den här känslan av att vara bortvald och utkonkurrerad, nämligen poddaren Bianca Meyer.
Någon gång var jag ihop med en kille där jag hittade bögporr på hans dator.
Stockholm, Östermalm. Jag snackar med poddaren, komikern, konstnären och den självutnämnda relationsexperten Bianca Meyer.
Jag är inget moraliskt emot porr, men det finns något liksom sociopatiskt över det.
Vi sitter i köket vid ett runt matbord av trä. Bianca har dragit upp ärmarna på den grå tröjan hon har på sig och på höger handled hänger guldarmband.
Alltså jag säger tummen upp. Till sexlösa relationer. Men jag har alltid sett mig själv som en slags romantisk martyr.
Hon var tydlig med att jag inte får ta några foton på henne till Kropp och Själs Instagram. Jag tycker hon är skitsnygg, men vad har det för betydelse när hon känner sig ful? Och den känslan bottnar i att hon är nydumpad.
Ja, men det gör fysiskt ont i hjärtat också. Mm. Jag tror att jag ändå bearbetar sånt där snabbt och intensivt. Så det börjar bli bättre.
Jag tänkte först att vi skulle ta intervjun i sovrummet, men det är en no-go-zone. Mm.
Du, varför får jag inte se ditt sovrum?
Ja, men för att jag har inte städat på en vecka.
Okej.
Och ärligt talat så har jag städhjälp också en gång i veckan som kommer imorgon.
Men du Bianca, vi ska göra ett program om att bli utkonkurrerad i sovrummet.
Jävla taskigt. Jag har precis blivit dumpad. För förmodligen en annan tjej. Men ja. Mm. Ja.
Vad gör man då om ens partner prioriterar sin mobil och porrsurfandet före sexlivet? Biancas svar är tydligt.
Nej, men jag tycker att man ska lämna sin partner då.
Är det så pass?
Ja.
Ska man inte börja prata med den då?
Ja, det är möjligt. Men att, liksom, att man prioriterar en film framför... ja. Jag är nog för romantiskt lagd där.
Men efter 10 år, ska man dumpa någon på grund av en film?
Ja, alltså inte för att man, liksom, så här, om det är som ett komplement så tycker jag att det är väl helt okej. Men om man blir bortvald på grund av det så känns det orimligt.
Bianca tror att en person i en relation kollar porr för att den inte attraheras av sin partner på samma sätt som man gör i början då allt är tipptopp och romantiskt. Men om man ska fixa ett sexliv som har kraschat krävs något drastiskt. Som att en i relationen är otrogen och den andra förlåter det. På så sätt kanske man kan börja om på ny kula och förnya och utveckla sexlivet.
Ja, men tillvaron måste liksom ställas på ända, eller vad man säger.
Kan du förlåta en otrohetsaffär?
Ja, men jag kan förlåta vad som helst. Alltså, jag är lite för gränslös. Jag själv har typ inte konsumerat porr på 10 år eller något sånt. Men jag testade nu när jag blev dumpad. Och då slogs jag av liksom, det man ju redan visste, att det är så liksom mekaniskt och... fejkat och... Ja, det är klart att det är fejkat. Alltså det är ju det är skådespel. Mm. Men jag har så svårt att förstå hur man skulle välja det framför den riktiga grejen. Jag vill åt någon slags genuinitet. Varför? Det känns så själlöst och tråkigt bara. Någon gång var jag ihop med en kille där jag hittade bögporr på hans dator. Men det är så konstigt för att jag kommer liksom inte ihåg hur den historien slutade. Alltså vi gjorde ju slut till slut i alla fall. Men jag bara, det var så länge sedan, men jag bara har det starka minnet av att jag hittade det. Och att han sen hade någon ursäkt till det. Men nu lever han i någon ny, lycklig, heterosexuell relation. Så han kanske bara var homosexuell med mig då.
Det finns andra saker som man kan bli utkonkurrerad av i sovrummet, säger Bianca. Till exempel barn eller en annan person. Rädslan för att bli bortvald för någon eller något annat har funnits inom Bianca sedan barndomen.
Men det handlar nog om att jag som barn kände mig utkonkurrerad av min styvmamma och sådär. Att min pappa tog hennes parti och sådär. Och sen blev jag liksom utskriven ur hans testamente och sådär. Så jag tror att det satte något spår. Och det var också en väldigt arisk ljusblond tjej. Och sen dess har jag liksom haft en sån konstig liksom rasism och känt mig väldigt hotad av blonda tjejer. Mm. Och det har känts väldigt viktigt att bli vald och liksom någon ska fria till mig och jag ska vara nummer ett.
Okay.
Så ja.
Är det, finns det några baksidor med det?
Ja, att man blir dumpad.
Är sex så viktigt i en relation?
Men det tycker jag. Men det tyckte jag var så obegripligt också. Alltså inte sex som så här, man kan ju få en bild av det som att sex är så viktigt, att man ska ha det så liksom avancerat och så, hålla på med massa konstiga grejer och sexleksaker och sådär. Det tycker inte jag. Men att det finns en stark attraktion tycker jag är viktigt. Sen om man har barn kan man kanske köra någon slags företagslösning och träffa andra eller så.
Hur skulle den se ut?
Men att man delar ekonomi och hus ihop. Mm. Och så kan man väl liksom, ja men man kan köra varannan vecka kanske. Fast inte med barnen utan
med en annan,
ja. Men ganska så fort, desto mer, alltså man tappar ju också sitt behov av att ha sex när man inte har det på ett tag. Så att jag tror att det kan funka jättebra. Men jag har nog övervärderat det, för jag har övervärderat det här med passion och att ha det kul. Jag trodde att det räckte. Men tydligen är det inte det som räcker för en hållbar relation.
Vad menar du?
Att man kan inte ha det för sexigt, för att då spricker relationen. Alltså då blir det liksom stormigt och bråkigt och ja. Och det är lite deppigt tycker jag. Det känns som att jag kommer behöva nöja mig med någon civilekonom från Linköping.
Får jag se sovrummet eller?
Får jag kolla först?
Absolut.
Jag vet inte. Jag vet inte om det är kvar.
Ja.
Okej.
Okay. Det har bara lagt lite grejer på sängen ju. Fint färg, den här limegröna folk pratar om.
Nej, det är blå.
Det är blå. Garderob.
Det är toaletter.
Sminkbås.
Nej. Ja, det är ganska fint va?
Är det vinglas där eller?
Ja, men det tror jag. Ja.
Och en yoghurt. Fan vad smidig den är, den luckan där. Eller vad är det?
Ja, nu får du verkligen inte kolla på någon.
Och det var Ninos Chamon som hade varit och träffat Bianca Meyer. Och här i studion finns fortfarande sexologerna Susanne Larsdotter och Kalle Norvald och teologen Emma Audas. Ja, om vi ska börja med porren. Det är ju ett komplicerat och stort ämne som vi ska bara nu prata om konsumtionen av porr i en relation. Är det ett tecken på att det är något fel i relationen, Kalle?
Alltså, vi ska komma ihåg när vi pratar om de här sakerna att när man forskar på det här så säger det någonting om de här tendenserna på en gruppnivå. Sen kommer det alltid finnas individer som kanske bryter mot de här forskningsrönen. Men som svar på din fråga och svara enligt forskningen så finns det inte något som indikerar på att om man ägnar sig åt pornografi så skulle det vara en indikation på att relationen är dålig. Sen brukar jag ofta jobba just kopplat till att okej, men kollar man på pornografi och onanerar av liksom lustfyllda skäl, att man liksom är upphetsad och man tycker det är härligt, så är det en sak. Men om man ägnar sig åt pornografi för att liksom fly någon annan känsla för att kanske relationen är dålig, ja men då behöver man jobba med de känslorna som uppstår där istället för att fly in i någonting annat.
Mm. Det kan ju ändå vara sårande, särskilt om man själv kanske inte alltid känner sig så attraktiv som man skulle vilja, att ens partner blir upphetsad av någon som är snyggare, yngre, bättre utrustad än en själv. Varför känns det så ändå då så kränkande?
Jo, men jag tänker att det finns många förklaringar till det, men det som dök upp spontant i huvudet är väl de här normerna vi har kopplat till tvåsamhet, att man tänker att man ska vara nummer ett i alla avseenden, att man ska inte bara vara den bästa sexpartnern och den som ens partner tycker är mest attraktiv i hela världen, man ska också vara den bästa matlagaren, man ska också vara bäst på att hålla ordning och planera och man ska vara bäst på allt för den andra personen, och det är liksom lite för höga krav att ställa på en annan person. Det är därför vi många gånger har fler relationer. Inte kärleksrelationer kanske nödvändigtvis, men fler relationer för att portionera ut de relationella behov vi har. Men sen behöver vi också komma ihåg att det man kanske i fantasin tänder på. Bianca nämnde att hon hade hittat bögporr på sin partners dator. Och att hon sa att ja, han kanske bara var homosexuell med mig. Men då när vi kollar igen på forskning på fantasier så är det ganska vanligt att man fantiserar om en sak och kanske tittar på pornografiskt material som speglar det. Men det behöver inte nödvändigtvis innebära att man vill gå ut sen och praktisera det som man tittar på, utan att det är en lek med fantasin.
Det är ju ganska tur med tanke på vad som kan gestaltas i porrfilm.
Absolut, och i mycket annan media också för den delen.
Måste man stå ut med att ens partner kollar på porr, Susanne?
Alltså man måste ju kommunicera om det här, precis som man måste kommunicera om alla andra frågor som man har olika uppfattningar om. Och det är ju väldigt viktigt att man sätter sig ner och pratar om det här. Och vad fyller det för funktion? Och jag tycker att Bianca här var inne på, liksom, prioriterar du typ att titta på porr och onanera framför att ha närhet och intimitet med mig? Är det här bara ett komplement när du onanerar som inte har en större betydelse? Känner jag mig själv bortvald? Känner jag mig jämförd med? Alltså vi måste gå ner på djupet och prata om vad har det här för betydelse för mig och vad har det för betydelse för dig? Och det kan ju vara olika orsaker till att man också har olika åsikter om porr. Vissa kritiserar produktionsvillkor och sådana saker och känner att jag tycker inte att du ska stödja en industri som inte är okej i alla avseenden, och det kan ju gälla klädinköp såväl som porr. Liksom. Så att vi måste också titta bakom vad det här står för, och ibland kommer det ju par till mig som har olika uppfattning om det här, och då gäller det ju att också båda får prata om vad är det som känns jobbigt och besvärligt, och också öka förståelsen för varandra. Varför är det som man uppfattar det här på olika sätt?
Men är det helt orimligt att se det som någon form av otrohet?
Nej, varje par måste ju göra upp vad som är otrohet i deras relation. Och där brukar jag säga att det är så otroligt viktigt att prata igenom det här också. Vad är otrohet i vår relation? För ibland kan det ju innebära också att jag är inte otrogen fast jag har sex med någon annan. För det finns en överenskommelse i vår relation att man kan göra det. Så därför är det så otroligt viktigt att man diskuterar igenom det här. Vad är okej och vad är inte okej? Och den här frågan kommer ju upp i väldigt många olika sammanhang när man får man åka på semester med en kompis eller så definiera, diskutera igenom, stoppa inte det här liksom under mattan, utan ta upp och prata om det här.
Ja, det finns ju en anledning varför vi terapeuter tjatar om kommunikationen. Alltså att man inte landar någonstans i de här tysta förväntningarna, för då vilar vi ofta på liksom en tradition och en vana som kanske inte alltid har tjänat oss.
Nej. Emma Audas, vad tänker du om det här? Otrohet då?
Ja, jag tror att jag har ju jobbat en del med vigselpar inför vigslar och har samtal med dem, och jag menar, jag ställer ofta frågan, vad kunde få er att lämna varann? Och det vanligaste svaret efter några sekunder är ju otrohet. Och då brukar jag berätta för dem att det är ganska ovanligt att man lämnar varann på grund av det. Men bara att få in det samtalet kring redan där och då, vad otrohet är. Och då menar jag egentligen inte att man behöver sätta sig ner och dra upp gränser. Det har jag aldrig gjort i någon relation, och jag har pratat om det här med många. Det är många som aldrig har gjort det. Alltså, allt behöver inte handla om att vi ska definiera vad som är liksom unikt för vår relation och hur vi ser på gränser. Och att leva i en relation är väl att ibland gå över gränser eller ibland uppleva någonting som utmanande och svårt, uppleva ambivalens och efteråt titta på det och tänka, vad hände här? Varför sårade jag dig när jag sa så där eller gjorde så där? Alltså på något sätt att inte gå in med inställningen att det här är någonting vi kan kontrollera och göra rätt. Utan vi kommer att bränna oss och göra fel om och om igen. Och det är det som är livet. Och att liksom acceptera att det här är ett område av livet där vi inte kan skydda oss fullständigt genom att på något sätt komma överens om saker. Otrohet kan göra ont, eller att min partner ska ha sex med en annan kan göra ont, fast jag ideologiskt har en åsikt att jag tycker det är okej och vi har sagt att det är okej. Vad gör jag då när det gör ont? Mm. Har jag förlorat rätten till den smärtan? Alltså vi är komplicerade. Vi
kan... Men man lovar väl ändå varann trohet på något vis, oftast, sen vad man lägger i det. Men betyder det att man kan lova att man inte tänder på någon annan? Eller?
Man kan ju så aldrig såklart lova någonting som har att göra med ens känslor och upplevelser. Men här tänker jag att vi lever i en kultur, åtminstone finns det en bubbla i vår kultur som så väldigt mycket betonar vår rätt till njutning. Det finns en sociolog, Slavoj Žižek, som har pratat om att vi lever i en kultur som uppmuntrar oss att hela tiden sätta vår egen njutning främst. Och inte bara som en rätt vi har, utan ett krav. Vi borde hela tiden maxa vår njutning. Och vi är lite misslyckade i vår kultur om vi inte klarar av det. Och där tänker jag att det är jätteviktigt att sex inte är liksom ett eget isolerat område som vi ska maxa vid sidan av andra områden. Utan om det får integreras med andra delar av vårt liv, då måste vi ställa frågan, okej, är sexuell njutning det högsta målet i mitt liv som allt annat ska underordnas? Eller har jag andra mål med mitt liv som sex då får underordnas och den sexuella njutningen underordnas? Och det här tror jag att ganska många spontant känner. Alltså man väljer en lång relation fast man kanske blir mest sexuellt upphetsad av en ny partner, vilket forskning visar att speciellt gäller kvinnors sexualitet. Och där, alltså, då kanske det är okej att välja bort den maximerade sexuella upphetsningen för att jag har ett annat, högre mål i livet. Och att befria människor genom att påtala det här och säga, du behöver inte maxa, du är inte misslyckad. Det är okej, du har någonting annat som är viktigare. Mm.
Hur låter det här i sexologernas
öron? Kalas bra. Ja. Jättebra.
Ja, men vi är så överens.
Men tid är ju någonstans allt vi har. Samtidigt har vi svårt att portionera ut tiden på allt vi tänker oss att vi måste göra. Och då är det ju, precis som Susanne sa innan, att så här, men stress är ju en av kanske absolut största lustbovarna som vi har. Stresshormoner konkurrerar ut kåthetshormoner, om vi ska förenkla det hela. Så när vi har all denna tid så handlar det om hur vi prioriterar den. Mm. Behöver vi jobba 10 timmar på en dag? Ja, i vissa perioder kanske. Men att göra det talbart till sin partner, det är ju där någonstans vi kan knäcka nöten och inte göra det till ett problem ifall vi liksom pratar och diskuterar det. Och det är ju en övningsfråga.
Mm. Vi var inne på lite det här med skilda sovrum. Vita relationer har man ju pratat om. Det är lite finare omskrivning för att säga att där man inte har så mycket sex längre. Hur ska man se på det, Susanne?
Ja, men jag tänker att vad är sex, tänker jag också. Sex har blivit så nära förknippat med samlag, och det märker jag också när jag möter par, att har man inte samlag så har man inte sex och då är man misslyckad. Men man kanske har väldigt mycket intimitet och närhet, och det finns också väldigt spännande forskning om äldre personer där man ersätter kanske sex med intimitet och närhet i större utsträckning också när när man blir äldre. Sen om man smeker varandra över genitalier eller andra områden, ja, är det sex eller inte sex? Vi måste också bredda begreppet sex, tänker jag. Och jag tror att många äktenskap och relationer överlever och frodas och har det bra när vi har en intimitet och en närhet, men vi nödvändigtvis kanske inte har samlag eller genitalt sex med varandra, men vi får den här viktiga bekräftelsen, närheten, hud mot hud, och att det är det som är det absolut viktigaste.
Men ändå finns ju den här diskussionen ändå, att det är många som känner sig exkluderade, som inte har en partner, eller som är så här, Susanne, du berättade om någon som var nervös att man skulle leva kortare för att man inte har tillräckligt med intimitet.
Ja, men precis. Det ringde en kvinna till mig och frågade om hon skulle dö i förtid, för hon hade läst i någon av de här kvällstidningarnas bilagor om att man förkortade livet om man inte hade sex. Och jag hörde mig för hur hon hade det i tillvaron. Hon var singel, hon var pensionär, men hon hade ingen lust i en ny relation, men hon levde ett väldigt värdefullt liv. Och hon hade en hund som hon satt med i knät varje kväll och gossade med. Hon hade barn som var små och hoppade upp i knät. Hon levde ett fantastiskt liv, och det fanns ingenting som på något sätt visade på att hon skulle dö i förtid bara för att hon inte hade sex. Hon var fullkomligt nöjd med sitt liv, och det vore ju fruktansvärt om jag kom och sa till henne att det fattas någonting i ditt liv, du borde fatta att du skulle ha sex. Självklart så vet hon vad som är det bästa för henne, och hon fick intimitet och närhet på andra sätt.
Men på vilket sätt kan man säga att de här frågorna om sex och samliv och det vi pratar om nu, hur hänger det ihop med hur vi lever idag och hur vi värderar saker och ting idag, skulle du säga, Emma?
Ja, men det som jag lite var inne på redan, alltså det att vi blir så tydligt lärda att det här också är ett område där vi ska liksom prestera optimalt för att vara så här härliga och befriade. Speciellt är det här ju liksom ett krav som riktas till kvinnor. Kvinnors sexlust presenteras ofta som lite finare än männen, så jag tänker att det här hänger också ihop med sexhjälpmedels- eller leksaksmarknaden mycket, alltså att vi ser mycket fördomar kopplade till det här, vad som är fint och vad som är lite fult och så här. Men jag tänker att det är viktigt också när man talar om de här olika förväntningarna eller olika mycket lust man har i en relation och det som vi nämnde tidigare, att det är mycket som ska liksom synka samtidigt. Och nu kastar jag in en liten farlig fråga här också till sexologerna, men jag tänker att vi blir så lärda, speciellt liksom kvinnor, att det alltid är väldigt viktigt att vi bara har sex när vi verkligen är sexuellt upphetsade, när vi verkligen vill ha sex. Och där tänker jag att, kan det inte vara så i en relation att den ena verkligen vill ha sex, nå en orgasm, den andra tänker, ja, det kanske jag inte skulle ha valt, men jag kan uppskatta den här stundens närhet. Och att det här liksom, det tror jag att kanske många liksom har den frågan i sig, att hur gör jag våld på mig själv nu?
Vi ska låta sexologerna svara på det.
Jo, men jag tänker att det absolut är görbart. Det som vi pratade om inledningsvis är också själva syftet eller målet med det. Att så här, men visst, jag kan ligga bredvid dig och onanera tillsammans med dig för att liksom ge dig det, att man har någon form av gåv och sex liksom, så länge det inte är just ett övergrepp på sig själv, men att man känner så här, nej, jag är inte så kåt, men ja, varför inte? Det kan vi väl syssla med, vad härligt för dig.
Jag tänker att det är viktigt att också ta hänsyn till om det innebär samlag eller om det innebär någonting annat. För att ha samlag när man inte är upphetsad och inte har en tillräcklig lubrikation kan ju faktiskt också skada kroppen, och det känns ofta inte skönt. Men känns det skönt? Ja, varför inte?
Det får bli sista ordet idag. Tack så mycket, Susanne Larsdotter, sexolog, Kalle Norvall, sexolog och parterapeut, och Emma Audas, teolog och pilgrimspräst. Tack för att ni var med idag och pratade om att vara utkonkurrerad i sovrummet. Och det var det hela för den här gången. Nästa veckas Kropp och själ handlar om skräck och skrämsel. Och här kan vi ju verkligen tala om en vattendelare mellan de som älskar att bli livrädda och uppskrämda av fiktion, medan andra absolut inte fattar något. Finns det något läkande med att bli vettskrämd? Det är frågan nästa vecka. Shang Imam heter dagens producent. Sebastian Hedlund och Ninos Shamoun är reportrar. Tekniker Astrid Ankarkrona. Och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.